Hej och varmt välkomna tillbaka till Feel Good-podden. Idag har jag med mig, vad ska jag säga, en kär gammal vän. Långt tillbaka, en fantastisk kvinna som har gjort många spännande grejer på sin resa till hit. Malin Lundskog, varmt välkommen.
Tack Sanna. Herregud vad kul att träffa dig efter alla de här åren.
Eller hur? Jag brukar ju alltid börja podden med att fråga antingen om vi inte har träffats så första intrycket utav mig som du hade. Men vi har ju faktiskt träffats på riktigt. Och jag tänker, kommer du ihåg när det var?
Ja, eller exakt vilket år kommer jag inte ihåg. Men det är länge sedan. Ja. Och det är när vi jobbade på gymnasium, hette det ju då, gymmet.
Ja.
Och jag kom ju dit efter en utmattningsdepression och var ju inte. Alltså, jag kände ju inte igen mig själv heller. Jag kom dit och skulle arbetsträna, du vet, en timme om dagen, och sen var jag helt färdig. Så där någonstans träffades ju vi, och vi körde ju, fast vi har ju kört pump tillsammans och haft liksom teamat och... Men jag kan inte komma ihåg hur många år sedan det är. Jag kan ha varit, det kan det vara 15-20 år sedan, någonting sånt.
Alltså, det är lite läskigt, men jag tror att det är någonting sånt. Jag kan bli så här, bara, men jag är ju inte heller en 30, eller?
Exakt. Nej. Men något sånt är det, ja. I alla fall. Mm.
Och det är så härligt att ha följt dig på din resa, för mitt intryck av dig då var ju liksom, du var väldigt lugn, väldigt samlad, och som du sa, du kom ju från en utmattning, så du var väl kanske lite mer, jag ska säga, dämpad då än vad jag känner att du är idag. Idag är det fantastiskt mycket energi från dig. Det är så mycket energi. Och det hade du när vi körde teamklasser också. Då var du ju också på gång liksom mer. Idag känns det som att det är så mycket mer. Det känns som att du verkligen har landat. Skulle väl säga.
Just nu har jag landat, känner jag. Och jag, apropå namnet på din podd, så tänker jag så här ibland. Jag lever i en feelgood-roman. Så känns det just nu.
Vad härligt, men kan du inte bara berätta, hur ser ditt liv ut idag? Vad gör du nu för tiden?
Varför hör du aldrig av det? Ja, alltså jag bor på den lilla ön Källeknippla i södra Bohuslän, ligger ju den, Göteborgs norra skärgård. Och vi flyttade ut hit för 2 år sedan, jag och min man. Barnen utflugna, 2 söner, och vi lever här med 2 hundar. Jag är författare. Jag jobbar fortfarande en hel del med hälsa, som ju var det sambandet vi möttes. Och vi driver en krog här ute. Det är så jävla otypat, men det är
så häftigt.
Så här. Så lite mångsysslare, och jag poddar också ju. Jag har 2 poddar. Och...
Och du poddar bland annat med Victoria som var här, som har hälsat på oss också. Precis.
Just
och,
det.
Vad heter den andra podden? Den har jag dålig koll på.
Just det, Victoria och jag har ju min perfekta kropp, och sen har jag en författarpodd som heter Skriverier med Malin och Silla, tillsammans med en författarkollega då.
Ja. Så härligt att du har skrivit böcker. Hur många har du skrivit? Jag som var så här, bara, ja, men du har skrivit en bok, tänkte jag. Faktiskt fler.
Jag kaxar till mig lite, jag har faktiskt skrivit flera. Du, så här är det. Det är först nu det känns på riktigt. Jag släppte en roman precis innan årsskiftet. Och i och med den så känner jag att jag vågar faktiskt säga att jag är författare. Men tidigare har jag skrivit hälsoböcker, fackböcker inom hälsa. Och jag har skrivit, jag vet inte om det är 10-15 någonstans, noveller som är publicerade också. Så att,
det är
en del skrivande är det.
Ja, så du har, man kan ju egentligen säga att du liksom hamnat i att leva ett litet drömliv idag.
Ja, faktiskt.
Känns så.
Det känns så. Det är helt galet. Alltså när man vaknar här på morgonen. Och så dessutom bo på en ö. Bara det är ju drömmigt, tycker jag.
Precis. Men jag tänker resan dit. Jag menar, det har ju hänt. Som vi pratade om, så hade du ju en utmattningsdepression då för flera år sedan. Vad gjorde du innan det?
Då jobbade jag. Precis innan det då så jobbade jag på ett kommunalt bolag på reningsverk i Göteborg som informatör. Så jag har jobbat med kommunikation och så innan då. Och där brakade jag ihop. Alltså mitt i värsta småbarnsåren och sån här klassisk. Alltså duktig flicka, ska vara bra på allt. Både jobb och hemma och alltså, ja, allt sånt.
Ja.
Och sen var det också väldigt, det har jag kommit på sen, jätte, eller då, redan då visste jag hur det var ett en mansdominerad arbetsplats.
Ja.
Men vi då, jag jobbade med det här typiskt kvinnliga, luddiga kommunikation som inte liksom ingick i den här kärnverksamheten.
Nej.
Jag var varken ingenjör eller jobbade nere på, vad ska vi säga, verkstaden liksom.
Aha. På golvet.
Ja. Så att jag var inte värd lika mycket helt enkelt. Men det har jag kommit på sen, att fan, det var ju så det var. Ja. Det var ju verkligen hela tiden en kamp för att visa att det jag gör betyder också någonting.
Det är en jobbig kamp att köra.
Det kan man säga att det var. Så det körde ju ihop sig.
Ja.
Då. Och sen låg jag och grät länge. Alltså, jag var nog sjukskriven i 1,5-2 år därifrån. Ja. Eller därifrån, jag kom aldrig tillbaka dit. Utan sen kom jag ju då till gymmet där vi möttes.
Precis. Och jag menar, vad ska man säga? Vad skulle du säga när du tänker på, tillbaka på det idag? Vad var vändningen? Liksom? För många, när man känner, liksom, jag har ju också varit i utmattning. Men ofta så känner man ju att man är på väg tillbaka, sen går det bakåt igen och det går liksom, det är väldigt mycket fram och tillbaka, men det kommer ju ofta till en punkt och den kan ju vara så svår att se när man är i arbetet där, liksom, där man kan nästan känna att nu händer någonting. Vad var din, när var det?
Alltså det var ju som, ja, men i det här sammanhanget när jag instruerade och fick, eller vågade vara mig själv, du vet, stå på scenen helt plötsligt efter att ha legat inne i en säng i 1,5 år och gråtit och inte våga träffa folk, utan verkligen ut igen, upp på scenen och få den här, vad ska jag säga, energin från andra människor och känna att fan, här är jag värd någonting. Ungefär så. Så där någonstans, jag kan inte säga att det var en specifik tillfälle, men liksom det var ju i det sammanhanget. Och att alla var ju härliga där. Det var ju mycket glädje. Det var ju liksom skön energi.
Ja, man ville ju gärna vara där. Det var ju väldigt, liksom, väldigt mycket härlig känsla när man var där.
Det var det.
Mm.
Sen var det ju mycket som var snett också nu när man tänker tillbaka. Jag tänker på min och Victorias podd. Liksom det här med min perfekta kropp. Alltså hela gymbranschen och hela
Det
där.
Jag har ju pratat om det innan, just det här liksom också. Den resan som jag gjorde där och då som var så sjuklig, som också tagit lång tid och många år att se liksom hur det bröt ner min kropp. Det här jagandet efter och den här bekräftelsen man fick att åh, har du gått ner i vikt, vad fin du är. Och den här liksom, och man bara ja, och så lite till, tänkte man, lite till. Och gärna skaka pulver istället för att äta en middag liksom. Och det var mycket sådana här sjukliga grejer. Och som i slutändan så kan jag inte säga någonting annat än en del säger att ja, men vilken otur för dig att liksom du fick sån smärta och att kroppen gick sönder. Ja, fast jag har faktiskt i grund och botten gjort det mot mig själv. För att där och då så visste jag inte bättre. Men jag skulle gärna vilja ställa mig och skrika ut så att fler ska liksom, ja, öppna ögonen.
Absolut. Det känner jag med. Så jag tänker att det kanske finns en anledning till att du och jag har gått igenom det här. Så att vi nu har den där möjligheten och erfarenheten att berätta för folket. Så här ligger det till.
Ja, men precis. Att öppna. Ja, precis. Ja, men igen det här. Det du ser är inte alltid hela sanningen. Liksom. Och jag brukar säga, man tittar på bilder tillbaka på den tiden ibland. Liksom, och jag vet ju att jag var ju inte nöjd med min kropp då. Nu hamnar vi om kroppen här, men jag var absolut inte det, nöjd med den. Och så när jag tittar idag, bara wow! Och så, men så ser jag mina ögon där och då. Även när jag ler så finns det liksom, det når inte hela vägen. Jag vet att jag mådde inte bra. Så sitter jag ju hellre här idag och visst, jag är lite fluffig i kanterna och inte muskler på samma sätt, för jag kan inte träna på samma sätt, men shit, vad jag är så mycket gladare och lyckligare och mår så mycket bättre.
Ja.
Det är kul att titta tillbaka ibland. Man behöver det på den här resan man gör.
Ja, det behöver man ju för att se att man faktiskt gör framsteg också.
Ja.
Då behöver man ju se det.
Mm.
Och också hitta den här att vara tacksam över att det som var skit och det jag mådde dåligt av, shit vad jag har lärt mig av det.
Ja, precis. Det är ju i slutändan så är det ju inget ogjort, det är inget misslyckande, det är ett
Nej.
lärande och det är också det som gör att vi är de vi är idag och är där vi är idag. Tänker jag. Ja. Alltså du var ju kvar väldigt mycket längre än mig, tror jag. För du.
Ja, det kanske jag var.
Ja, men du och Malin startade ju företag också. Du gjorde ju, hoppade ni in också någonting där ett tag ju.
Just det, en annan Malin som var på samma gym, ja. Jo, men det var ju faktiskt så. Vi stod där en dag, nakna i omklädningsrummet, du vet, och bara, apropå det som du just pratade om, att man inte var nöjd med sin kropp och sådär, och allt detta. Ska det verkligen vara så här att det bara handlar om utseendet och gå ner i vikt och få beröm för det? Hälsan är ju så mycket mer.
Ja.
Och då, jag hade redan börjat driva eget då, men bara med liksom fysisk träning och så. Några föreläsningar också. Men Malin var så där bara, fan, det vill jag också göra. Så då sa vi att då gör vi det tillsammans. Och så gjorde vi det. Och blandade in kroppen och knoppen och hela alltet liksom. Nu har jag väl kommit in ännu mera på att själen behöver vara med på ett hörn också.
Jo, men precis. Den är ganska viktig att få med där på tåget, tror jag. Men därifrån då till att börja skriva böcker, är det någonting du alltid har drömt om?
Nej, jag har egentligen inte drömt om, tror jag inte, fast faktiskt nu när jag hade min release, romanreleasen då, så sa en av mina barndomsvänner det att du har ju faktiskt sagt för länge sedan att du vill skriva en bok. Så att jag har kanske det på något omedvetet plan så har jag väl haft det. Men däremot har jag ju skrivit mycket allt det. Och alltså det blev, hur det började var ju liksom att jag fick nys om en, och varför det ens poppade upp framför mig. Men det var en novelltävling som skulle handla om insikter. Och då var jag ju mitt i det här att kommit till insikt om vad är viktigt i livet och jag var ju på mitt tillfrisknande och sådär då. Så jag tänkte, men det där vill jag skriva om. Och så gjorde jag det och kom med, eller fick vara med då i en antologi och kände, shit vad roligt det var. Och sen fortsatte det med fler noveller och sen två fackböcker om hälsa. Och sen den här romanen nu då, den har sitt ursprung också i mitt hälsoarbete. När jag löpcoachade som mest runt om, alltså du vet alla företag i Göteborg, alla ska springa
Ja,
Göteborgsvarvet
just
och så
det.
var jag runt och löpcoachade. Och då var det alltså nej, inte nästan, utan faktiskt varenda träningstillfälle så kommer det fram kvinnor till mig. Och sådär, generade, viskar, jag kan inte vara med på den här övningen. Jag bara, nej.
Nej.
Alltså man är med på det man kan och ja, du vet
Ja.
så här, nej du förstår, jag kissar ner mig, jag läcker. Alltså du vet verkligen så här, och de var så
Ah.
generade. Och då när jag fick höra det här från fler och fler och fler och fler så kände jag, men alltså det här måste vi prata om.
Ja.
Och då började jag läsa på, hur vanligt är det med inkontinens? Och det är ju hur vanligt som helst. Så att då tänkte jag först, jaha, jag får väl skriva en fackbok till då. Men sen var det någon sträng i mig som bara, nej men vad fan, skriv en roman. Så då, på den vägen är det.
Så romanen handlar om inkontinens.
Kan man säga. Det är i alla fall en röd tråd. Det är så här, de är ju de fina fashionabla kvarteren i Göteborg och där pratar man inte om sånt här. Vi sopar det under mattan. Så egentligen är det en relationsroman om vad händer när vi inte pratar då?
Ja.
Alltså, hade vi inte mått bättre om vi pratade med varandra och berättade vad vi tyckte och kände och tänkte och sådär.
Spännande. Jag ser fram emot att läsa den. För nästa gång jag är i Sverige så ska jag norpa ett ex.
Ja, vad kul.
Ja, det blir intressant. Ja, jösses Malin. Men vad gör du mer? Vad gör du på dagarna nu?
Jag skriver en uppföljare.
Ja.
Jag poddar ju då, två poddar. Jag driver min restaurang.
Ja, just det, den får du berätta mer om.
Ja, och sen har jag ett medlemsprogram också på nätet, men där jag gruppcoachar kvinnor. Och den heter Glad, fri, stark, som en av mina böcker också heter. Som då, och den är också sådär, det är också spännande hur den kom till. För då fick jag en fråga från ett förlag som bara, vill du skriva en hälsobok till? Ja, visst kan jag göra. Så här, vad ska den handla om då? Nej, det får du bestämma själv. Jag bara, okej. Okay. Så då tänker jag, vad behöver vi veta? Vi vet ju redan allt, alltså, tycker jag då, egentligen. Vi behöver ju göra också. Men då intervjuade jag närmare 100 kvinnor om vad är liksom din stora frustration med det här med hälsan.
Mm.
Och när man kom bakom det där som vi började prata om, du och jag, med kroppen och utseendet och det. För det är ju den, alltså det har du säkert också varit med om, alla kunder man fick, alltså när jag var petig och sådär. Bara, men bara jag får en tajt rumpa så
precis.
Kommer jag bli skitlycklig. Och när, under de här intervjuerna när jag kom förbi det och började prata liksom på riktigt då. Då var det ju det att jag, men den här glädjen då till livet och i livet som jag kände när jag var ung, kunde många av dem säga då. Vad hände med den egentligen? Alltså den är ju, betyder ju massor för mitt mående. Att jag känner, kanske inte de här stora gapskratten, men liksom den här tillfredsställelsen, liksom den ja, livsglädjen. Och sen var det friheten. Också många som kände att de var fångar i dels sin kropp, men också i sina tankar. Att man bara känner, men fan, jag sitter fast. Liksom. Jag kommer inte loss. Och sen var styrkan också en utmärkande grej. Inte bara den fysiska styrkan, nej, utan också den här mentala. Och liksom känna att jag vågar stå på mig och stå upp för mig själv. Och för det jag tycker är rätt och så. Och därför i slutändan så blev titeln då glad, fri, stark. Att det är det vi behöver. Så att, nu vet jag inte varför jag börjar prata om det, men jo, online-program,
jo, jag frågade vad du gör.
Samma sak.
Ja.
Precis. Baserat på den boken har jag det här coachingprogrammet då. Ja. Och sen var det krogen.
Och sen var det krogen.
Ja.
Ni bara blev med krogen när ni flyttade dit, eller vad var det, var planen?
Alltså, lite så. Det var ingen plan med det. Min man lagar fantastiskt god mat och alltid gjort hemma.
Mm.
Jag och barnen då, vi har två vuxna killar nu då, som bara, men du skulle vara med i Sveriges mästerkock, och han har aldrig gjort det, men så, helt plötsligt när vi bodde, ja, men när vi hade bott här kanske, jag vet inte, halvår eller någonting, så fanns det en pizzeria här på ön som inte var så himla välbesökt och sådär, men ändå, den fanns här, men den blev till salu, och då, alltså, vad fan, vi gör det. Nu kan du äntligen laga mat. Nu får du leva din dröm liksom.
Ja.
Som jag har gjort länge och med mina företag och så. Så vi tillsammans med två kompisar som också bor här. Vi kör. Så nu kör vi. Alltså, vi fick nyckeln 1 september förra året. Och 3 september öppnade vi. Och det var en pizzeria. Och två dagar senare då så öppnade det som en gastropub. Kallar vi det.
Ja.
Bara, alltså det är så jävla roligt, så det är helt galet.
Oh, vad härligt.
Nu står jag där och köper med folk och kranar öl och har jättekul.
Ja, men snacka, jag tänker liksom den här balansen i livet som man ofta jagar, om man kan omge sig av flera saker man tycker är roligt, så som du gör nu, så blir det ju en bra balans. Sen att det liksom är väldigt, kan vara ytterligheter till varandra, men det blir ju en bra balans.
Så är det verkligen.
Så häftigt.
Precis så. Man behöver hålla på, alltså det behöver inte vara den här jakten på oj oj oj, nu måste jag ha balans, utan att hitta de där grejerna man faktiskt tycker om. Det har du helt rätt i.
Så viktigt. Ja. Men där ute på den där lilla ön då, jag tänker liksom, hur är det? Är det mest liksom sommargäster som kommer ut på sommaren, eller hur funkar det liksom nu?
Ja, alltså vi tänker ju ha öppet året runt, och om det var det du tänkte på.
Ja, precis.
Det är 300 personer som bor här ute, eller som är skrivna här ute, sen är inte alla här hela tiden. Men alltså vi har ju fasen, när vi har öppet så har vi mycket folk här. För att det är inte skitlångt in till Göteborg, så det är många som kommer ut. Och sen är ju öborna själva, jag tror att de gillar oss och våran mat. Så de kommer ju när vi har dagens lunch och sådär, så kommer de. Och så har det blivit sådär, du vet, vi hade en sån här, också en sån här, när vi började prata om, åh, vad ska vi ha för typ av ställe, vad ska det vara? Och vi bara var helt överens allihopa om att vi ska ju vara den här, du vet, cheers. Where everybody knows your name. Och det är precis så det är.
Vad härligt.
Så att det är en riktig sån lokal, vad säger man?
Lokal pub eller vad som helst.
Kvarterskrog.
kvartet.
Jag, det var det roligt jag sökte. Att det har blivit det. Och sen kommer det ju, alltså när sommaren kommer, vi har inte varit med om någon högsäsong än.
Nej, just det.
Då är det så mycket folk här ute så ön nästan sjunker. Så att det är liksom...
kan bli lite att göra.
Kommer det nog. Jag tror det. Nu kanske det är lite lagom att göra, även om det är mycket. Men,
ja. Vad är din favoriträtt då, som finns på menyn?
Just nu är det molfritt.
Gott.
Som är skitgott.
Ja. Äter du någonsin hemma nu då, eller? Vet ni?
Ja, alltså det är klart, det gör jag ju. Men ja, jag hinner nästan inte äta där nere. För att när jag är där så jobbar jag.
Ja, det är klart.
När jag inte jobbar då är jag inte där. Så, så att, nej. Men god mat är det. Men kanske inte sån mat som man egentligen känner att man ska äta varje dag då.
Nej. Ja, okej. Men han lagar fortfarande mat hemma också, eller? Maken.
Ja, det gör han. I händer i alla fall. Inte lika mycket som förr, men det gör han. Så sitter vi här hemma som två pensionärer och så tittar vi ut genom fönstret, du vet, i havet utanför, och så bara, där kommer färjan, säger vi. Och sen en stund senare, titta, där kommer färjan. Det är liksom den underhållningen vi har.
Helt ljuvligt. Det låter väldigt så här idylliskt liksom. Jag tänker skärgårdsdoktorn, fast istället för doktor så har ni en krog då.
Ja,
lite så.
Typ så.
Lite så mysigt.
Ja, det är ganska idylliskt, även om det är mycket jobb såklart bakom. Så är det ju.
Jo, så är det ju. Det är ju inte så att det bara blir. Så är det ju, om man vill att saker och ting ska hända. Jag tänker det är liksom både så med ditt författarskap och liksom alla de här grejerna du har gjort. Det kommer ju inifrån dig med ganska mycket jobb bakom, och det finns ju ett driv där. Det är ju inget av det här som gör sig själv, såklart.
Nej.
Så ni kanske behöver, sitta och bara titta på färgen ibland.
Ja, precis. Jag tänker det, återhämtning är bra. Och därför är det också viktigt att göra sånt som man tycker är roligt, eller som man tycker om.
Ja. Det är så otroligt viktigt. Jag menar, livet har ju, det är ju liksom begränsat. Så att det gäller ju att passa på att göra det där man tycker är kul. Men även i det roliga, att det blir liksom inte blir för mycket. För ibland kan ju även det roliga liksom snurra på och bli för mycket.
Absolut. Och det vet inte jag om det är... Mycket är ju tack vare egentligen utmattningen. Att jag har fattat att det där med återhämtning, det är ju inte så dumt, va? För det kunde jag ju tycka innan, att hallå, slöseri med tid, vad ska jag hålla på att sova och vila för? Det är ju skitlöjligt.
Precis. Jag vet att det är många som tänker så också liksom, när man pratar om yoga. Att säga, men ska jag ändå träna så vill jag träna fysiskt och hårt och mycket. Det ska liksom vara liksom det här, för jag vill inte lägga min tid när jag tränar på yoga. Och i grund och botten så är det så här, stress i sig är ju inget farligt och har funnits i alla tider. Det stora problemet är ju bristen på återhämtning. Det är ju det som är nyckeln till alltihopa.
Ja.
Så att, och jag tänker så som du bor nu och liksom då kunna ha det här, jobba på ordentligt emellanåt men ändå landa tillbaka och sitta och titta på färgen. Det är lite så som vi har också. Vi jobbar intensivt ibland och ibland är det mycket adrenalin på grund av vädret. Men sen så kan vi ha långa perioder när det bara är sitta här och titta på folk liksom i varsin hängmatta och liksom bara... Nu kommer det en båt till i viken. Det är lite samma.
Men ligger ni still liksom, eller rör ni på er mycket, eller hur?
Det varierar.
Nu menar jag båtmässigt, inte om kroppen rör sig, utan jag menar om båten ute och rör sig.
Det mesta rör på sig nu för tiden. Nej, men vi, inte mycket rör vi oss inte längre. Det är lite perioder. Det beror på lite med jobb och vad som är planer nu det sista året med hela pandemin och det, så har det ju också bromsat ner, och det har varit mycket beroende på innan också om jag ska åka till Sverige och jobba eller inte. Och det är lite så här, vi är väldigt flexibla och vi känner att vi har inte bråttom. Vi har tankar om att liksom olika saker vi vill, ställen vi vill segla till, men kommer något upp och, så det ändras, alltså då, det finns ju kvar. Så att, lite så. Så nu har vi varit, vi skulle väl gärna vilja till någon av de mindre öarna här igen på Kanarierna, för att det är mycket mysigare, men just nu så har Svante jobb här, så att då Då passar vi på att vara. Det finns ju sämre ställen att vara på. Så.
Ja, kan tänka mig det.
Att,
det verkar ju också väldigt drömmigt, om man säger så.
Ja, men det är ju det. Det är ju det på sitt sätt också. Även om det ibland kan vara slitsamt när man liksom inser att man, vi är ju inte 30 eller 30-25 längre heller. Liksom om det kommer stökiga nätter, ett par nätter man inte sover, så tar det ju mycket längre tid att komma tillbaka.
Ja, och precis det har vi ju känt med krogen också.
Jag kan tänka
jobba sent, du vet. Man bara känner att det är ju som att jag själv var på krogen och är jättebakis dagen efter. Så det är så här, herregud. Nej, men det är som sagt, det tar längre tid att återhämta sig.
Det gör ju det. Och jag tänker då blir det också ännu viktigare att faktiskt också lyssna till det och ge kroppen den tiden efteråt. Och jag tänker att det kan jag ju idag känna mig väldigt tacksam över min utmattning och min trasiga kropp som är väldigt, väldigt tydlig eftersom, och jag idag är bättre på att lyssna också innan den skriker liksom. Och att då ge den det den behöver. Och det är väl
egentligen... Jag tänker att våra kroppar var säkert tydliga innan också. Bara att vi var sämre på att lyssna.
Absolut. Jag glömmer aldrig när jag, alltså på gymnasiet där jag hade ett stepppass. Och jag hade gått och haft ont i vaden i en vecka. Och jag hade varit, och, ja, fått lite massage lite sådär liksom. Men jag körde på och mitt under stepppasset, eller inte mitt under, det var i slutet. Så känner jag bara att det bara smäller till i vaden. Och jag kan inte sätta ner hälen. Men jag känner ingen smärta, för jag är ju full med adrenalin liksom. Det bara pumpar ju liksom. Och jag bara, men ni kan den här liksom nu, ni kan den här koreografin, så kör. Och jag bara står och skriker liksom, kör. Och så bara, efteråt så bara, ja okej, men det var min muskel som bara smällde. Så sen fick jag jätteont, men det var ju också det. Jag tog ju inte det på allvar. Den gjorde ju ont och sa ju att jag skulle vila. Och jag bara, den gör lite ont, jag stretchar lite, jag tar lite massage och så kör vi.
Det var ju tur att man utvecklas. Då.
Eller hur? Jag tänker, det var ju många gånger var det inte som man kände sig lite snuvig. Och så kändes det bara, det är bara jobbigt att försöka ringa in någon som ska ta passet, så jag kör.
Ja. Visst, jag tar en Alvedon och så kör jag. Det spelar ingen roll.
Precis.
Det går över.
Precis. Ja. Nej, helt galet. Eller det här liksom att utmana sig med, jag vet, med bodypumpen. Ja, men ändå, och då har man ändå gått en utbildning när man pratar om det här. Att liksom inte för många gånger i veckan är det så bra med bodypump. För då har vi ju kunskapen om att, alltså, träning är ju nedbrytning av kroppen. Så det behöver ju vilas för att kunna liksom bygga upp. Det är ju jätteviktigt. Ändå när man då har det som vi hade som ett jobb. Och man bara hoppar in och tar, men jag tar en extra pass. Jag tar ett extra pass och... För min del så blev det ofta att jag hann aldrig träna själv, för den tiden fanns inte. Nej. Om jag var ensamstående också då, så fanns det inte tid för egen träning. Så att, jag såg ju det som träningstillfälle, fast man pushar ju sig så mycket mer när man står där.
Ja, visst. Och jag tänker att det också är sådana här, det är ju lite grann, ja, men det har väl med normerna i samhället att göra, att det är ju coolare att vara en som tränar mycket. Alltså vara en som bara, gud hur orkar du? Ja, men inga problem.
Nej,
alltså,
men precis.
Känner man sig bara, shit vad bra jag är.
Precis.
För att då blir man ju, man får ju mer cred om man då köttar på.
Precis.
Flera dagar i veckan. Än om man faktiskt, nej men jag ska inte köra idag, för jag ska återhämta mig. Jag ska ta en lugn promenad.
Precis.
Det är inte samma... Det är inte lika coolt liksom.
Nej, men inte riktigt. Jag kan ju ibland undra liksom, folk som sa det bara, wow, du tränar så mycket och jag borde, och så här bara, du är, att du orkar, att du håller på. Och ingen bara liksom, men du, vad håller du på med? Alltså, ingen. Sådär.
Nej.
Jag vet inte, under en lång period så körde jag 2 bodypump pass varje fredag, för jag körde både lunch och eftermiddagen. Och bara det i sig är ju liksom helt galet att göra det något enstaka gång, men att göra det regelbundet, och då hade jag ju flera pumpas i veckan, och jag gick in med tanken att ja, men jag ska bestämma mig för att jag ska ge hjärnet på det ena och ta det lugnt på det andra, men det går ju inte, alltså jag är ju tävlingsmänniska, så det funkar ju liksom inte. Då blir det så här bara, fast då kommer de som går på passet se, för de går ju, man har ju sina sådana som alltid kommer, sina stammisar, de kommer se att jag plockar av, och det liksom, då kommer det bli, då kommer de att gärna ruta mig liksom, det är klart jag ska visa att jag ska köra på, och jag behöver motivera dem med att jag lägger på. Man bara, vänta lite nu, vem gör jag detta för?
Fasen. Herregud.
Ja.
Här har vi något mer att jobba med ju.
Ja. Nej, men i grund och botten så är det ju så himla viktigt. Jag tror det handlar om det så mycket överhuvudtaget. Vem gör jag det jag gör för? Det är så lätt att fastna i att vi gör saker för andra, oavsett om det handlar om träning, laga mat i familjen, fixa för andra eller vad det nu är. För vem gör jag detta? Vad är det som gör att det är så svårt att liksom sätta sig själv först? Att göra detta för det är... som jag behöver.
Precis, för om jag inte håller så kan jag inte hjälpa någon annan sen.
Nej, det kvittar ju. Och det är ju ingen annan som kommer göra det åt mig.
Nej, precis. Och jag tror, eller som jag upplever i alla fall, så är det ju, det här är ju väldigt mycket vi kvinnor som fastnar i det, att vi ska finnas där för andra.
Absolut.
För det är på något sätt, då är man en kvinna liksom, för att det ingår i våran roll att vi ger de där omhändertagande och bryr oss om andra och absolut inte ska sätta oss själva i första rummet.
Nej, och då känner vi oss egoistiska.
Exakt.
Och det blir och så det... fel.
Ja, för det är en jädra skillnad på att vara egoistisk och att faktiskt bry sig om sig själv.
Ja,
det
ja,
inte
visst.
Att man inte bryr sig om andra liksom.
Nej, för det är ju som du säger, det spelar liksom ingen roll. Om jag går helt under isen så kan jag ju inte finnas för någon. Då kan jag inte hjälpa någon. Men om jag mår bra så kanske jag hjälper ännu fler bara genom att jag mår bra och är. Och liksom den här energin som man sänder ut till de som är närmast. Alltså det blir ju, finns ju en spiral i hela det också. Att må bra, att vara i samma rum med någon som strålar är ju liksom, man bara kan stå och le själv för att det är så härligt.
Visst.
Så att det finns ju så mycket mer som kommer med. Så mer, mer fokus på oss själva.
Ja, inte istället för andra utan också.
Nej, också.
Liksom.
Ja, precis. Båda delarna.
Ja.
Ja, ah, härligt. Men du sa att du skriver på en uppföljare nu. Nu börjar min hund att skälla. Du skriver på en uppföljare på romanen.
Ja, det gör jag. Jag håller på att redigera den nu faktiskt.
Ja, så har du någon liksom plan om när den ska komma?
Nej, jag tänker att den ska vara... Jag ska redigera 2 vänder till själv kanske. Innan jag... Sen ska den ju iväg till lektör. Och sen kanske jag ska skicka ut den till... Hallå, finns det något förlag som vill titta på den här? Det är inte säkert. Det är ju ganska klurigt att komma ut också. Men så att det kanske dröjer 2 år till innan den finns där ute.
Ja.
Det är mer jobb med det här än vad jag trodde. Det är liksom inte bara att skriva en berättelse, utan det är mycket mer.
Nej, jag har förstått det. Jag har några författarvänner. Det tar ju lite tid. Men det är
kul. Ja.
Det är jättekul och jag är jättestolt över att jag känner dig. Ja. Författar Malin Lundskog känner jag. Det tycker jag är kul. Ja, det var härligt. Jag blir ju sugen på att åka och hälsa på dig också nästa gång. Jag är i närheten där. På
ja,
det här
idylliska
lilla stället. Helt klart. Men jag tänker innan vi tar och avslutar, jag skulle kunna prata med dig hur mycket som helst om precis allting tror jag. Vi skulle kunna gå in på saker, men jag skulle vilja att du delar med dig av dina bästa feel good tips till våra lyssnare.
Jag tror lite av det som vi redan har pratat om. Att verkligen göra det man gillar att göra. Och göra mycket av det. Återhämta sig.
Ja.
Så att inte göra för mycket av det utan verkligen så. Men att upptäcka vad fasen är det jag gillar. Och det är inte så, man kan ha glömt det under livet liksom.
Och det kan förändras.
Precis, bara för att jag gillade en grej när jag var 20 så är det inte säkert att jag gör det nu när jag är 50 liksom. Så absolut, alltså, fatta vad det är jag tycker om att göra. Och göra mycket av det. Återhämta sig och en sak, massa saker till, men det låter bli jobbigt då. Men röra på kroppen, alltså i glädje. Inte den här press och prestation måste träna sig, utan verkligen nu ställer jag mig och dansar här. Låta kroppen liksom få vara med och bestämma vad den vill göra.
Och det är så härligt. Det är det bästa.
leka.
Ja.
Med kroppen. För alltså den, den blir glad och då blir man själv glad. Och då, då är man där i den, då är man där i rummet som du vet, i den här glädjen du pratade om förut. Som andra blir glada av.
Ja. Man får den där energin också till att liksom göra saker.
Ja.
När man gör det. Ja, super, super bra tips.
Ja. Tack.
Precis. Ja. Och sen så brukar jag avsluta med att säga också, kalla det för feelgood-barometern. Där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Var befinner du dig på feelgood-barometern precis just nu?
9.
Mm. Härligt. Vad skulle behövas för 10?
Att få veta när min bok blir ljudbok. Ja, den kommer under våren, men jag går här nu och bara väntar och ska få liksom veta det. Så att jag är lite såhär bara, ska de aldrig berätta det för mig?
Det var ju jättehärligt. Då kan vi ju lyssna på den direkt. Du behöver ju inte vänta till att åka till Sverige.
Nej.
Det
men när det blir vet jag inte då. Men det är bara den lilla grejen som fattas.
Sen den lilla grejen.
Ungefär.
Har du några andra tips, Malin, till våra lyssnare? Liksom, om man liksom känner att man vill leva sitt drömliv, vad behöver man göra?
Mer än de jag sa. Och leva sitt drömliv, det är att faktiskt våga.
Mm.
Våga se sitt eget värde. Och jag lever bara en gång. Men jag behöver inte ha bråttom med att leva livet, men att det är nu jag lever.
Mm.
Och alltså verkligen våga tro på att min dröm är värdefull.
Mm.
Och våga följa den.
Mm.
Och då tänker jag också att i detta, det du drömmer om nu, om du vågar följa det, det betyder ju inte att det om 10 år behöver vara samma sak, så att man inte tänker att det ska vara stort och liksom, jag måste, nu ska det vara för resten av livet och sådär.
Mm.
Utan, nej, följ magkänslan och drömmarna.
Mm. Jättebra tips, tänker jag.
Tack.
Men det kan alltid, alltid ändra sig och man kan ändra på vägen och det kommer aldrig vara ogjort, tänker jag, utan då har man provat och så vet man liksom.
Precis, för provar man inte så får man ju aldrig veta och då kanske man går där och bara skit också, varför gjorde jag inte det när jag kunde och
sådär. Precis, och då tar ju det en massa energi också och går runt och så liksom, istället för att ha provat och kanske det inte alls var som jag hade tänkt mig, ja men då har jag ju försökt och då kan jag antingen göra om min dröm eller så vet jag att det var inte för mig.
Nej. Sen är det ju en annan grej, men den känner jag den kanske alla har sagt som har varit hos dig. Och det är ju det här med att se guldkornen i det som är. Alltså att det finns så mycket att vara tacksam över i även en grå, nu är det soligt just idag, men en regnig grå vardag i var man än är någonstans, så finns det saker som är bra.
De är jätteviktiga. Vi pratade precis häromdagen med en annan poddare här, Jessica. Vi pratade lite om det här, liksom, just det här jag sa till dig med feelgood-barometern på 10. Liksom, att det kan finnas 10 i vardagen. Att liksom, även om vardagen i stort, om jag tittar på en helhet, så kanske jag skulle ligga på 5 för att det är någonting i livet som inte känns jättebra. Men de här 10 finns där. Och att se dem och lyfta dem när de kommer är så himla viktigt.
Mm.
Så, precis som du säger, de här små guldkornen.
Mm.
De är, jag tror nästan de är de absolut viktigaste.
Ja, det är de ju. Ja. Det är de som är tillsammans skapar det storslagna livet. Liksom.
Att ja, för oavsett om man jobbar mot en dröm eller om man tänker längta efter semestern. Det är också en sån här, det är en sån här klassisk som alla kan känna igen sig liksom. När semestern kommer, då, och så kanske man har planerat och man liksom längtar och sätter upp den här semestern på en pedestal och dagarna dit känns bara som en evig plåga för man bara längtar dit och så kommer den och så blir det inte alls som man har tänkt sig eller någonting liksom kommer
igen
och då har man liksom inte njutit längs vägen.
Nej, så där sa du det, för jag tänker det är faktiskt det är resan som är mödan värd liksom.
Ja, så att dina guldkorn där, Malin, de är jätteviktiga. Det var jättebra att du lyfter dem. De tar vi med oss. Med det så säger jag för idag, för den här gången tänker jag, tack så jättemycket till dig, Malin, att du ville vara med. Det kanske fler gånger framöver, känns det som.
Tack för att jag fick komma. Ja. Det var ju garligt.
Ja. Och stort tack till er som har lyssnat. Hur ni hittar Malin sen så kommer ni också stå i texterna här i podden om ni vill veta mer om Malin. Ta hand om mig så ses vi, hörs vi snart igen.